Hej och välkomna ska ni vara till Cashflow-podden och detta blir ju då andra avsnittet vi kör, Christian. Så det är
jajamän, fantastiskt. Christian och Christian-podden här, det är kul att snacka cashflow och allt möjligt, vi kommer att prata om allt möjligt.
Ja, precis. Och förra veckan så berättade vi lite grann om vad vi tänkte podden skulle handla om och våra tankar framåt. Och lite, ja, vi djupdök aldrig riktigt utan vi hade lite, ja, vi skimmade lite på ytan. Där har vi, och i det avsnittet så finns det väldigt, väldigt mycket mer vi kan djupdyka i och vilket vi kommer att göra. Men vi snackade lite grann och inför vad vi ska prata om och så vidare. Men just idag så har vi ju en idé om att prata om inkomstkällor.
Nej, men exakt. Ja. Och hur man tänker inkomstkällor. För en grej som folk brukar fråga mig, de skriver så här: hej, jag är 15 år gammal och jag vill tjäna lite extra, typ. Hur kan jag hitta en ny inkomstkälla? Eller hur? Det kan vara 35-åring eller 55-åring. Jag hade någon 59-åring som skrev här igår och som sitter hemma mycket och liksom vill skapa en till inkomstkälla. Så jag tänker att vi kan grotta lite i den frågan och kanske dela lite av några egna inkomstkällor, vad som har gått bra och som har varit waste of time kanske också. Och hur man ska tänka generellt. Det är ju väldigt svårt, brukar jag säga, när folk skriver så här på nätet som man inte känner. Omöjligt utan att känna dem. Men det här ska du göra. Men principer kan man ju prata om och sen går det att applicera på livet. Liksom.
Jag håller med dig helt. Och det är som du sa, det är viktigt att poängtera det som du nämner här. Det är ju väldigt, väldigt svårt att sitta och råda någon om du inte har hela bilden liksom om någon. För vi kan ju prata om väldigt mycket olika saker, men det handlar ju om att det ska vara, vi nämnde det förra avsnittet, timing, att ska det vara rätt i tiden också för vissa människor. Så att nej, det låter jättebra, men vad fan, vi kan väl börja med en, jag tänker att vi går tillbaka way back när vi var lite yngre. Det känns som att både du och jag är lite entreprenöriga och vill göra saker. Jag tänkte att du kan börja med en av dina första inkomstkällor.
Och det är så intressant, för konsten att sälja, eller konsten att ja, konsten att sälja är ju en konst som täcker allt i livet, från business till relationer till ja, men egentligen allt möjligt för att komma fram i livet, att övertyga folk om att köpa en produkt eller ge sig på ett uppdrag. Och jag kommer ihåg kanske min första försäljning eller side business eller vad det var. Det var när jag var jätteliten, eller jätteliten, men jag var väl kanske 7 år gammal och gick till grannarna under varma dagar och sålde läsk. Det hade jag inte skrivit någonstans om, men då man kunde köpa en back på Ica med, det var lite så här Festis och Fanta och lite allt möjliga drycker. Och jag tror de kostade bara, det var 1 krona styck eller något sånt där. Det var snuskbilligt. Då kunde man köpa 25 flaskor och sånt där. Det här var ju tillbaka på stenåldern. När det går inte att hitta sådana priser nu. Men vad kan man säga? Det här var ju slutet av 90-talet kanske. Nej, mitten av 90-talet. Och då, om man köpte de här för en, då kunde jag sälja dem till grannen för 5 kronor. De fick ju servicen på dörren. Och, liksom man, och det här gjorde vi några gånger. Man gick runt och sålde till kall läsk till grannarna. Så hade man en liten isbag med så de skulle vara lite kalla. Så det är väl där jag började fatta lite att det här margins, alltså det är ju sjuk margin från 1 krona inköpspris till säljaren för 5 kronor. Då hade vi ju liksom inga andra omkostnader. Ja, det blev det lite personalkostnader. Vi tog ju det och inventarier för att köpa nya, men mycket gick ju till godis liksom, så det är fina marginaler där. Ja, men det är en väldigt så här löjlig, gullig, liten side business när man var väldigt liten. Själv då?
Jo, men grejen var, jag tycker det är intressant att poängtera det som du nämner där. Alltså det var en jäkla uppsida på det där. Men när du köper någonting för en, låt säga, och sen så säljer du 5. Alltså
det är 5x liksom.
Ja, det är fantastiskt. Och jag är, apropå läsk då, och apropå pant, för det var så jag började. Jag började inte att sälja, utan jag började samla massa burkar och flaskor ute på Askimsbadet när det begav sig i Göteborg. Och det var faktiskt min kusin som påbörjade det och då hängde jag på. Så det var egentligen så jag började med de här sakerna. Att såg att fan, jag vill ju pengar på de här grejerna. Så att, det var faktiskt läsk först. Men jag tänker dra det vidare och det är faktiskt ungefär några år, något år till framåt bara. För jag började ganska tidigt. Och då hade vi faktiskt så att vi hade ett bageri i Lindome där jag kommer ifrån. Där hade vi möjligheten att köpa frallor då, som det heter. Mm. Och då tog vi upp beställningar. Då åkte jag omkring och tog upp beställningar. Likvärdigt som du gjorde förmodligen med dina drickor. Så gjorde jag det inför lördagarna med nybakt bröd. Och kunde leverera den här tjänsten nybakt bröd. Då.
Hur tog ni runt? Cykla eller?
Jajamän, cykel. Och detta var ju, då var jag så pass ung liksom. Och då var det, och det, apropå marginaler, det var ju jättefina marginaler där med. Vi betalade, nu kommer inte jag ihåg det, för jag är ju mycket äldre än dig då. Mm. Så att, men det var ju lätt. Ja, jag kan tänka mig att det kan nog ha varit en 4x i alla fall. 3 kanske 4x. Det är ju, men just den grejen att få en nybakta frallor då, som lämnades på dörren. Öppna dörren eller också hängde vi bara på dörren och så fick vi betalning då. Back in the day kunde ju folk lägga ut pengar då till dig så att du kunde plocka dem då, så det gick det ännu lättare och snabbare.
Självsäljande där, vad intressant.
Ja, så där, ja, det blir det rätt lika faktiskt.
Ja, men det händer någonting tror jag med när man inser att en krona kan bli 2 och 2 kronor kan bli 4 liksom. Och det är ju den perfekta businessmodellen egentligen, om du investerar 1 krona och får ut 2 kronor eller mer. Så fråga vilken stor businessman som helst, så säger de egentligen, alltså, om jag kan lägga 1 krona och få 2, då kommer jag bli hur rik som helst. För jag menar, då kan jag lägga 10 miljoner och få ut 20 miljoner. Så marginaler är ju viktigt. Men det var ju väldigt bra marginaler, 4-5x som vi hade där.
Ja, de är, ibland kan det vara lite utmanande att få dem där, men det är som du säger, det finns ju. Och det är ju riktigt nice. Men jag tänker så här, du och jag snackade lite grann om det där. Och sen vet jag, du nämnde en grej som du blev skitintresserad av. Du nämnde någonting om akvarium också. Till mig.
Ja, precis.
Och vi snackade om förra avsnittet, jag ska bara nämna det. För vi märkte ju att både, eftersom vi inte känner varandra jätteväl, utan vi lär känna varandra under det här också. Och vi snackade lite grann om hur vi torskar på gaming och World of Warcraft. Och när du säger akvarium till mig, då blir det så här bara, oh shit, det här också. För jag har också torskat på akvarium. Så jag tänkte, du kan ju börja då.
Var du torskad på akvarie eller hur menar du?
Nej, alltså jag blev, när jag säger torskad så
beroende.
Mer all in liksom.
Ja, exakt.
Och körde det. Men du gjorde någon business av detta, gjorde du det?
Ja, alltså det är en intressant berättelse. Och det här, det jag brukar säga till mina följare som frågar de här frågorna, vad ska man göra i en inkomstkälla? Fundera på något intresse du har. Något du kan prata oavbrutet om i 2 timmar. För om du kan prata oavbrutet om det, om du har en passion för någonting, då finns det andra som har samma intresse och då kan du tjäna pengar på det. Och för mig var det, akvarier har alltid tyckt varit fascinerande. Och när jag var yngre hade jag mycket guppy och sån här plati och såna fiskar. Men sen började jag med något som heter aquascaping. Och det är lite så här japansk tradition, man bygger undervattens akvarielandskap typ med mossor och speciella så här stenar från Korea, och det är riktig bonsai fast i akvariekult typ. Och det här upptäckte jag att det här finns ju massa i Sverige som håller på med och är ganska populärt. I Sverige spenderar man mycket tid inomhus och det är vissa kulturer, vissa hobbies liksom fastnar bättre. Och det började jag med själv bara som en kul grej först. Och byggde en jättefint akvarie där jag hade, alltså det ser ut som en gräsmatta med en speciell mossa, och jag hade små fiskar som gjorde att det såg ut som världens största. Och så hade jag träd och, men allt var ju liksom undervattensväxter och grejer sådär. Och så började jag något som många har inom aquascaping, akvarieräkor. De heter Neocardina. Och det är en 2-4 cm lång räka som är en riktigt populär räka tydligen. Finns i alla möjliga färger, de har ju avlats till att bli blåa, gula, röda, orangea och heter allt möjligt. Så här Snowball White och Blue Diamond. Så jag köpte 30 sådana räkor. Jag köpte 15 Yellow Stripe heter de och 15 Blue Diamond räkor. Äter inte räkor eller något sånt själv. De här är små prydnadsräkor eller vad man säger. Men de ser väldigt vackra ut i akvariet då. Och de får många barn. Och jag åkte till en kille i Stockholm och betalade 800 spänn för 30 små räkor. Jag tänkte, shit alltså. Ofta så har det där slagit mig. När jag har hittat en inkomstkälla, då är det som med min Airbnb-business till exempel. Det var att jag betalade 1 000 lapp för att sova på någon tantsoffa någonstans. Och det här slog mig också. Här betalar jag 800 för 30 räkor. Vad om de får barn och jag kan fixa lite räkor själv? Liksom, då kan jag ju börja sälja dem. Och det gjorde jag. Så jag gick och samlade på mig akvarium. Så jag hade 5 akvarier som jag dumpade i farsans garage, stackaren. Och där så köpte jag lite ljus och grejer. Och sen, så att det behövs inte mycket. Men jag odlade de här olika färgerna då. Och man märkte ju att vissa färger var mer värdefulla än de andra. Och jag höll på med det i några år faktiskt. Och, alltså det var väldigt passivt. De fick många barn. Och jag tror jag sålde räkor för 100 000 kronor kanske. Eller något sånt där.
Wow.
Men sen hade man lite omkostnader och såna här grejer. Så jag vet inte. Profiten var väl kanske hälften av det eller något sånt där. Men jag skulle väl egentligen säga mer. Men det beror lite på hur man tänker. Så det gjorde jag ett par år då. Och en kul grej så där. Som jag blev känd liksom som räkmannen där då. Och sålde säkert 2000 räkor under perioden. Så,
shit, hur länge sedan är detta ungefär?
Ja, det här var väl 5-6 år sedan. Lite i början när jag insåg att jag inte har sparat nog i mitt liv. Jag satt liksom med 0 kronor 5-6 år sedan på sparkonto typ och kände att jag vill bli ekonomiskt fri. Nu måste jag hitta inkomstkällor. Ja, vad har jag omkring mig? Ja, jag kan sälja mina möbler. Lägga in på börsen. Men jag har de här intressena också. Och jag ville skapa någon slags cashflow då. Så det gjorde jag. Sen började med ännu mer avancerade snäckor och sniglar och mossor som var väldigt specialiserade. Det var en mossa, man sålde en liten klump så här för 150 kronor och den växte ju som ett ogräs. Det fanns massa grejer man kunde hålla på med där. Som sagt, finns det ett intresse, då finns det andra som är villiga att betala.
Men nu är det min fråga då, jobbar du fortfarande eller har du fortfarande kvar det som en hobby eller?
Nej, sen jag flyttade så blev det lite, det beror lite på vattenvärdena och dit jag flyttade här nu, då var inte vattenvärdena riktigt. Det är för liten lägenhet jag bor i också. De där bubblar ju och piper hela tiden liksom, så frugan lät mig inte ta med dem. Så då sålde vi av allt och det fick man ju 15 000 liksom för hela businessen, eller 25 000 kanske var. Ja, men så var en kul grej, jättefina grejer att hålla på med också. Jag vet inte hur det går för den branschen idag, men jag tyckte det var en nice grej. Alltså jag har provat allting. Jag samlar golfbollar nästan varje sommar också. Kompis som var stor golffantast och han sa, men vi drar och simmar i golf, du vet de här vattenhålen.
Ja.
Och vi samlade ju tusentals bollar som vi körde i en tvättmaskin och sen sålde vi dem på Blocket och Marketplace. Man sålde alltså hinkar med bollar och en del var ju fina så vi samlade de bästa. Nike-bollar och de som gick för lite högre priser och sålde dem lite dyrare och sen var det så här mixbollar som vi sålde lite billigare. Men
shit alltså. Är du jävligt på att skapa inkomst eller penningströmmar som de säger?
Har man mycket energi och testar mycket grejer så finns det mycket man kan pröva. Det jag säger till folk, jag menar, har du grannar, har de en garageuppfart? Ja, du kan gå kanske köpa in en högtryckstvätt och gå och tvätta grannarnas garageuppfart. Det är en sån här grej som många behöver. Eller högtryckstvätta deras tak från mossa. Eller, ja, men fundera på vilka behov som finns omkring dig.
Ja, det är så jäkla bra det du säger för att få folk att börja tänka utanför den här boxen och så vidare. Vi snackade om det förra gången med komfortzon och hela den biten. Jag tänker på, apropå det som du nämner, jag gjorde inte så många mer sådana grejer. Jag har väl alltid gjort lite extra jobb och så vidare. Och bytt min tid mot pengar. som det brukar heta. Men apropå intresse då, jag tycker det är en viktig grej som du säger, just att hitta någonting, om du nu trycker någonting jäkligt kul, som till exempel jag då med träning och kampsport framförallt, och gått all in på det, då har det blivit väldigt, väldigt mycket instruerande då genom åren, och jag älskar ju att dela med mig och så vidare. Sen tog det faktiskt ganska lång tid innan folk började fråga mig, om fan, kan inte du PTa mig då? Är du med? Och där är ju en riktigt trevlig business om du gör det på ett riktigt bra sätt.
Precis.
Där du byter absolut din tid mot pengar, men timpengen på ett bra gjort arbete är faktiskt ganska bra.
Och det är alltså byta sin tid mot pengar. Det finns ju väldigt få saker som ger dig pengar utan tid. Passiva intäkter, det är något som du och jag är väl medvetna om, att det krävs energi för att få något tillbaka ofta.
Absolut, visst är det så. Och sen är det ju så att en annan grej som jag har gjort en hel del också, som jag tycker är väldigt, väldigt roligt. Nu är jag 49 år då. Jag tycker det är jävligt viktigt för mig att göra saker som jag tycker är kul. Sen är det som det är. Liksom. Det är som du sa, det är mycket energi som ska läggas in och så vidare. Men föreläsningar, det som vi gör nu, vi snackar här, men föreläsning är också en grej för att dela med sig av att till exempel gå ut på olika bolag och föreläsa om olika saker och faktiskt få en ganska trevlig peng för det. Det är ju
alltså,
fantastiskt.
Det är ju helt sjukt egentligen. Tänk så här, om folk skulle fatta att de sakerna du är intresserade av, det kan du tjäna pengar på. Det vi gör här, det här är en inkomstkälla potentiellt. Nu har vi inga sponsorer än, men ni som vill synas där ute, så det här är ett bra ställe att kunna synas. Alltså din sociala media presence, närvaro, din tid när du är ute och träffar folk, dina hobbies. Fundera på om det finns ett, jag ska ge ett exempel här. Jag har en kompis som är supernördig och han är väldigt inne i så här brädspel, och du vet, hans fru säger max 100 brädspel hemma, det räcker liksom. Men jag sa, du borde göra något av det här, alltså du har en stor passion, du har ett stort intresse, vad kan du snacka oavbrutet om? Och då nämnde han speciellt ett kortspel som heter Keyforge då. Och jag sa, okej, är det någon som tittar på det här? Ja, det är ganska stort community, speciellt i USA och Tyskland och så här. Ja, men gör content kring det. Så han, Linus tror jag han heter på YouTube. Så han gör content kring sin Keyforge-hobby då, som är det här supernördiga kortspelet. Och du vet, plötsligt började han få sponsorer, företaget hörde av sig. De flög honom till USA för att vara med på World Cup där, som de tydligen hade. Folk betalade hans resa, alltså följare som tyckte han var spännande, följare i communityt då. De betalade alla hans utrustning, han behövde mikrofoner och allting för sin content, och säkert 50 000 som folk pytsade in för att han skulle kunna åka på den här turneringen och bara liksom hosta. Och så häftigt att om du är passionerad för något och du delar din passion offentligt, så finns det ofta en uppslutning kring det här. Så jag brukar säga att sociala medier är ofta ett väldigt billigt sätt att nå ut med din passion. Och sen kan du bygga någon, en produkt eller tjänst ovanpå det liksom.
Ja, jag håller med dig. Det är ett jättefint skyltfönster om du gör det på rätt sätt liksom. Sociala medier, vi snackade om det förra gången också, hur bra det faktiskt kan vara. Det är ju så att vi har träffats också. Sen är det ju det, men använder du det på fel sätt, ja, då är det en jävla utmaning liksom.
För många känner ju det här att för att komma ut med en produkt eller tjänst liksom, då måste man köpa en lokal eller hyra en lokal och börja skaffa inventarie och liksom marknadsföra sin produkt, och så sitter man med 150 000, 200 000 i kostnader här. Men börja supersmått. Men jag kommer ihåg i början av Ekonomigurun-kanalen, då sålde vi så här merch, tidningar med typ Stonks Only Go Up eller något sånt här, dumma grejer. Och vi gjorde bara en enkel landningssida eller någonting där, det var jag och en annan kille, och så tryckte vi det via någon tredje tjänst. Allt var superautomatiserat och enkelt, men sen la man bara ut det. Vill du köpa den här muggen, så kunde man få en print på Elon Musk-citat eller något sånt där, Taking Tesla Private, eller så kunde man få en bild på en NFT-sten värd 2 miljoner. Ja, det var allt så här dumma grejer. Och folk köpte alltså. Så, ja.
Men det du säger där är så jäkla bra, för att exakt det du nämner, just det här att köpa på sig ett lager och hela den här biten. Och tillbaka till det du nämner om att ni faktiskt gjorde lite merchandise. Jag jobbar ju, jag skapade ju ett klädmärke när det väl begav sig 2010. Mm. Så då gjorde jag ju den här resan som du sa precis, att det är inte optimalt att göra.
Nej.
När det gäller att, för jag skapar ju allting från grunden då.
Just det.
När det gäller, du vet, kläder, det var t-shirtar, det var shorts, det var allting.
Du köpte liksom in utan print och sen printade själv och köpte maskiner eller?
Nej, utan jag gjorde allting initialt från Asien. Mm. Och då skapade vi våra egna designs, vi tog fram egna modeller på t-shirtar, alltså jag gick verkligen all in då på det här för att skapa mitt egna brand, och det blev absolut ett brand sen, och det var ett fighting brand initialt som verkligen fick traction i fighting Sverige då, det är ju MMA Sverige.
Okay.
Hade alla MMA-fighters och allting. Och sen så var det så att då, apropå gaming då, jag ska dra en liten kortis där. Då var det så att SteelSeries, tredje största företaget inom gaming, hörde av sig till mig för att de var intresserade och kom in på MMA-branschen eller fighting-branschen. Så då gjorde vi en collab 2012. Som sedermera blev att vi blev ett gaming-brand istället, för det var sån jäkla traction där. Vi blev huvudleverantör till Dreamhack. Vi gjorde alla kläder för Fnatic, alla e-sportslag liksom. Fnatic, Enabi, SK, alla de här olika. Så
wow.
det var jäkla en rolig resa. Men det sagt, hade vi vetat eller lagt om lite av strategierna ut efter det som du nämner, jobba mer med tredjepartslösningar och såna här saker för att få bort en del huvudbry, för det är en jäkla utmaning med exempel och hela den här biten, ni som har någon gång jobbat med kläder vet om detta, men där var också en jäkla resa såklart. Men,
gick du plus på det eller?
Nej, i slutändan har jag nog inte gjort det. Om man ser till hur mycket jag har lagt in och så vidare. Jag sålde faktiskt varumärket 2017.
Just det.
Ja, men det är en jäkla rolig resa. Det var ändå 7 år liksom.
Alltså det är fascinerande så. Det här, för jag var och besökte Tesla Store Sweden. Det här är inte betald reklam eller något, men jag bara snackade med entreprenören där. Det är en man i 50-årsåldern, Per heter han. Tror han heter förresten. Men hur som helst, för jag skulle in där och hämta en grej till min Tesla, och du vet Teslorna, de kommer ganska standard, man behöver köpa in egna mattor och lite sådana här grejer. Jag vet inte i USA om de har skorna på sig inomhus och i bilen överallt sådär kanske, men här i Sverige då är det lerigt, du vet, man vill ha egna gummimattor inuti, så man måste köpa det från en tredje part. Och han satt med samma problem, sa han, 5 år sedan under pandemin, det blir 3 år sedan, 3-4 år sedan. Han sa, men varför finns inte de här produkterna? Så han gjorde en stor beställning på bara mattor först var det, och navkapslar till bilarna. För det var någon annan grej, man vill skydda fälgarna liksom. Så han köpte specialdesignade från någon tillverkare i Kina och tog en pall därifrån som kom på någon båt. Och du vet, här sålde ju, gjorde en enkel hemsida, sålde slut på några veckor liksom. Han bara, wow, finns det ingen annan som gör det här eller vadå? Så alltså nu, han har ju stort lager där i södra Stockholm, norra Stockholm, och det är helt smockat, och han säger alltså, jag får in grejerna men de åker ut igen, alltså det blir fullt, eller det säljs slut direkt, så han omsätter ju, vad han sa, 20-30 miljoner om året eller något, från noll liksom, på en sån enkel grej som att han har löst ett problem som han själv hade och som andra också har. Jag var kund till exempel, och alla är kunder som har Tesla hos honom.
Ja, det är jävligt coolt alltså. När det gäller att hitta de här grejerna liksom.
Ja, det här är det svåra, eller hur? Och det är där folk konstant frågar. Och det finns ju ingen genväg nästan heller. Visst, 5 år tog det för honom, det låter ju snabbt. Men det är ju ändå många trial and error som man har gjort längs vägen. Vad kan man säga, tänker du Christian, liksom hur... Hur identifierar man en bra... Ja, vad ska man lägga sin energi på? För du vet att om du lägger din tid på jobbet, du kan du få x lön per timme. Men ska man hålla på och side-hustla med massa grejer? Jag har en kompis här i närheten. Han har prövat allting från... Han byggde egna så här vattenkefir, någon specialprodukt som han sålde. Gick inte så bra. Så gjorde han någon massagebilen, heter den. Jätterolig idé. Där han åker till företag och erbjuder massage på lunchrasten till företags, alltså, anställda. Gick inte så bra heller. Sen blev han personlig tränare. Gick inte så bra heller. Och nu håller han på att bygga kassaflöden som faktiskt funkar. Han har hittat varuautomater och automatiserade butiker. Så han är snickare, så han bygger butiken liksom och fyller den med grejer, köper in ett betalsystem. Och det verkar han ha slagit igenom nu. Men han har ju slösat mycket tid på andra grejer. Eller har han det? Har han lärt sig? Jag vet inte. Hur tänker du? Vad ska man... Hur vet man vad som är ett vinnande koncept?
Ja, jag måste säga att jag tror ju, apropå det du säger och apropå din polare då, där är det ju, jag tror att man aldrig riktigt ska sluta heller, för det är så jävla lätt hänt att det, alltså jag tror att när du är på gång liksom, det är väldigt lätt hänt att du slutar för tidigt. Sen är det också så att jag köper det att, ja, men vad fan, du kunde steka den tidigare, men jag tror verkligen att allting har sin tid, och jag tror verkligen att om du bara fortsätter nöta så kommer du att till slut hitta din grej. Och jag tror väldigt mycket på det som du sa, att det ska finnas ett form av ett intresse också. Jag tror verkligen att för att kunna hitta någonting, så tror jag att intresse är viktigt. Alltså det ska finnas någonting som en hobby eller någonting i bakgrunden.
Jag tror, och det ska inte vara för mättat heller. För om du tänker till exempel, jag har ett annat Instagram-konto som handlar om resande och adventure traveling. Och det är så mättat. Men jag startade här 2011-12 liksom. Och då fick jag ju liksom 20 000 följare och sponsrade resor lite här och där. Men snart kunde ju alla göra det. Så det fanns så mycket. Det var så mättat det här nischen. Att det fanns ingen, ja, det fanns inget unik, ingen USP med dig. Och det tror jag gäller med alla framgångsrika företag. De löser ju något slags problem, eller hur? Du gillar säkert att titta på Shark Tank också. Och där de pitchar lite olika affärsidéer och koncept till de här hajarna som ska investera. Och de tänker alltid här, liksom, vad är the unique selling point? Vad är marginalerna på det här? Och hur kan man skala upp och så vidare? Så intresset, som du nämner, superviktigt. Men det ska inte vara för mättat heller.
Men du behöver grejen så här, ja, timingen, precis. Men sen är det också att det handlar ju jättemycket hur såld du är på idén själv. Är du med mig? Alltså, det gäller ju att vara entusiasmerande på det som du sen ska sälja in. För du nämnde ju sälj och så vidare. Och jag nämnde det sist också, vi är ju alla interna säljare för det första. Men vi är också externa säljare, för vi ska ju, oavsett om vi ska söka något jobb eller vi ska hitta en partner eller alltså vad som helst, alltså partner är en relation, i det här fallet i slutändan kanske ett äktenskap. Alltså hela den biten är ju ett form av att sälja. Så det handlar ju om att faktiskt tro på det som är faktiskt också så ska sälja, alltså vara såld på det jag ska sälja. Jag tror stenat på det, och jag tror du kan göra pengar på nästan till vad som helst.
Jag tror precis, för alltså, hittar du att det här har löst problem i ditt liv, det är saker du hade använt, det brukar jag alltid göra med mina samarbeten eller om jag jobbar med något företag, då är gärna att jag använder den här tjänsten ändå utan att få betalt. Och då är det så lätt liksom att göra reklam för någonting, för det här har löst mina problem, jag behöver inte krysta till någonting heller. Så du måste tro om du ska vara en övertygande säljare.
Ja, nej, men det är väl egentligen det som står på din fråga. Så den tror jag är så otroligt viktigt.
Och det här med consistency också, uthållighet tror jag är viktigt. Jag lyssnade på någon YouTuber som har 100 miljoner liksom följare. Och han sa, alltså, i början hade jag bara min pappa som tittade på mina videos. 2-3 personer började sen kolla på dem och sen snöbollade därifrån. Men den här consistency, när man ser att uthålligheten, att man skapar content regelbundet eller att man har en långsiktig plan, att inte hoppa från tuva till tuva bara hela tiden kanske heller. Kanske att min kompis hade haft genomslag med massagebilen till slut om man hade inte gett upp eller någonting. Men det kan ju vara så att vissa man får vara lite smart också, för vissa produkter och tjänster har bättre marginaler och så vidare.
Absolut.
Mer trendigt. Nej, men, och så vidare.
Ja, nej, men jag tror också det. Men uthålligheten är, oavsett, är ju den väldigt viktig att ha med sig i livet. För det, vi talar ju om det också, att livet är ju en utmaning liksom. Mm. Så att det handlar ju om att verkligen inte checka ut ifrån livet, utan jobba med det hela tiden.
För det är ju, och ha den långsiktiga moroten att du vet att kan du sälja en grej för en viss marginal som vi pratade om i början, då kan du till slut tjäna mångmiljoner på en sak. Och att om du jobbar hårt på någonting så kommer det att bära frukt i det långa loppet. Men det uthållighet är en viktig del alltså.
Absolut, och sen var vi ju inne på det förra avsnittet också, men jag tänker att vi kan ta upp det igen, för det är ju så att vi kan ju tjäna bra med pengar på olika inkomstkällor och så vidare, men sen så är det ju extremt viktigt att vi gör någonting med de pengarna, ja. Om vi nu kanske möjligtvis kanske återinvesterar det i ett potentiellt bolag eller vad ni vill göra, men just det, tillbaka till den här passiva delen då, det är ju investeringar till exempel då i aktier eller fonder eller alltså sådana här saker, så att vi får pengarna att jobba när vi sover.
Och det är ju den här alltså trattmetoden som man ska jobba mot.
Ja, nej, men tillbaka till det du säger angående tratten då. Det finns ju olika former av den här. Alltså det finns ju en funnel eller bara många olika, jobbar med olika sätt, men en tratt är ju rätt bra, det vet ju ni hur det ser ut. Det är ju en, den tar emot väldigt väldigt mycket och så spottar den ut ganska lite.
Det ser lite bättre ut. Ja. Okej, okay, så vi har alltså de olika inkomstkällorna. Här kan det vara akvarier, det kan vara fastigheter, det kan vara whatever. Du får dina pengar att komma in. Och de ska hamna någonstans där, och något som skapar mer pengar då. Och här skriver jag aktier, nu står det bak och fram. Men det kan ju vara mer fastighet eller whatever. Så de pengarna du får in ska ju skapa fler pengar. Så du, om du bara eldar upp dem på bilar eller mat eller jag vet inte, livstidsinflation, då får du ju ingen effekt utav det. Så att ha den strategin, jag har ju den strategin, jag skapar många inkomstkällor som blir en stor å, och de överskottet av de inkomstkällorna ska jag investera i pengaskapande tillgångar som ger mig i det långa loppet mer frihet, mer möjlighet att ha kvalitetstid med nära och kära, bättre hälsa så att jag kan träna mer och liksom fokusera, ta hand om mig själv och kvalitetsrelationer och liksom det här. Så man ska ha en strategi med livet och sen är det bara hassla.
Exakt, du sa det. Hassla. Nej, men det är det, för att skapa så mycket som möjligt. Jag blir inspirerad av det du säger, för att jag drar mig tillbaka till när jag började också med den här resan jag är på nu då. När jag har en väldigt, väldigt hög sparkvot och allting utöver, det går in liksom löpande hela tiden. Så det blir ganska bra hävstång på det där över tid.
Mm.
När du verkligen committar och fortsätter nöta och jobbar in pengar. I mitt fall handlar det om att jag hade ett arbete. Och sen gjorde jag mycket arbeten eller jobbade som PT helt enkelt också. Mm. Så alla de överskjutande pengarna, de gick in då liksom.
Mm.
Så att, och då blir det, då
berätta
blir
det lite om också. Din PT. Hur marknadsförde du den? Vad tog du ungefär? Och alltså, var det ditt huvudsakliga jobb då? Eller?
Nej,
det var en sidegig.
Nej, men precis som vi snackade om förut, det är ju en hobby liksom.
För det tror jag, alltså många, man kan gå någon så här personlig tränarutbildning nu på Berklind Education. Det finns alla möjliga så här olika en månad, tre månader, halvårsgrejer och så kan man säga att man är PT. Alltså måste det vara mycket konkurrens känner jag, men hur...
Grejen var så här att jag har aldrig haft något mål att jobba med det här massa liksom, utan jag har faktiskt gjort väldigt mycket av detta for free utan ens, jag bara kört liksom. Kom och träna, vi kör. Jag driver en cancerförening många tillbaka och det är en förening liksom, vi är ihop med lite andra folk. Och då är det ju ideellt. Så det är ingen business på det. Däremot genom att vi har den och att jag är som jag är och går all in och är relativt okej på att lära ut vissa saker, då blev det helt plötsligt att folk började fråga mig utifrån liksom. Jag träffades, jag har aldrig gjort någon reklam, jag har aldrig gjort något sånt, utan folk började fråga mig om fan, kan inte vi träna tillsammans då och då?
Ja, precis, de såg liksom någonting du gör, de blev inspirerade av det Och då är de villiga att betala till och med för det. Alltså jag har ju folk som säger det också. Kan inte jag bara komma och spendera en vecka med dig i sommar när du är på, bygger på dina fastigheter? Eller, alltså jag betalar, jag tar hand om mig själv liksom. Men, så det är smittande, eller smittar av sig när du gör någonting inspirerande.
Ja, det är ju uppenbarligen är det så. Och jag blir ju också sådär, jag är fortfarande lite sådär, fan, du vet, jag har lite sådär imposter-syndrom-tänket liksom. Fan, vadå jag liksom? Vad kan jag? Och jag vet inte hur mycket, du vet ju själv hur det är med, vi får ju väldigt mycket praise liksom med det som vi faktiskt har gjort här nu under några år på Insta till exempel, på vår resa. Och då blir det sådär, det är så jävla lätt att bara, jag känner, jag tar ut från mig själv nu då, du känner bara, jaha, vad ska de, men inte ska väl jag lite grann, jag är fortfarande lite där. Och,
exakt, jag också, jag har inte gått någon ekonomisk utbildning, men jag lär ut folk, varför har jag 200 000 följare, vad vill de? Det är ju skitläskigt, alltså, skriver tidningar om en och allt möjligt, du vet, så man bara, hjälp. Så imposter syndrom daily alltså.
Ja, och det, tillbaka till det då när jag drog igång det och någon frågade mig, fan Christian, vad ska du ha då? Och då kommer man till det, vad fan ska jag ta för det?
Ja, just det.
Och då har jag ju en del kompisar såklart som jobbar med detta, så fick jag ju prata med dem, och det är ju också en bra grej.
Mm.
Där är det ju kanske, där ligger väldigt mycket i det att folk som har gjort saker tidigare, det är väldigt, väldigt bra att fråga dem om råd. Och istället då för att fråga någon annan råd som aldrig har gjort det som du faktiskt ska göra eller gör.
Mm.
För det blir ju inte bra liksom. Det är bättre att prata med människor som gör det som du är intresserad av att göra.
Absolut.
För då lär du dig saker.
Mm.
Och då får du det också från, och så får du lyssna på flera människor runt omkring. Mm. Då fick jag då tipset att, nej men fan, men tänk så här.
Mm.
Med det sagt så har jag inte höjt pengar. Jag började väl tjäna pengar, vad är det? 2000, för 10 år sedan eller någonting första, på PT-delen. Men jag har inte höjt timpengen sen dess liksom. Så att det, alltså...
Ja, det är inflationen ätit upp dina marginaler.
Så hårt också. Nej, men alltså, återigen, det har aldrig varit min inriktning. Och det är lite så här med, till exempel med Hackade liv, och känner jag också bara, fan, det är så många som har frågat om coaching och alltså jättelänge. Men jag tänkte att fan, om inte ska väl jag och hela den här biten, men känner jag bara att, ja.
Det här är väldigt svenskt tror jag också. Och vi är extra smittade av det som svenskar. I USA, då vet de direkt vad de är värda. Det här är vad jag kostar, det här är liksom min markup. Men det här är något jag tror, som entreprenör måste man bryta lite den tänket att, men vadå, lilla jag är ju värdelös. Utan jag är värd det här, och jag menar, du har en plattform, jag har en plattform, det finns en anledning, folk ser upp till det, och det finns ett värde i den resan som man har gjort och i den kunskapen. Kunskap är ju det man betalar för, och inte kanske bara kunskap. Jag har en guru som jag ser upp till. Han är en av Europas inte en av Europas rikaste, han är väldigt rik, han är multimiljardär, och han hjälper företag att växa helt enkelt. Och företag betalar honom, jag tror, 50 000 kronor i månaden att få vara del av en exklusiv WhatsApp-grupp med honom. 90% av dessa företag ställer aldrig en fråga eller någonting i den WhatsApp-gruppen, ringer aldrig upp honom. Han kanske delar någon grej där någon gång sådär, men de jag vet inte riktigt hur, men han inser sitt värde på något sätt, för han hjälper företag verkligen att växa ofantligt och ha väldigt efterfrågan. Och för många kan det bara kännas att, ja, men vi har en budget som vi lägger på det här och det känns bra. Jag vet inte hur de motiverar den 50 000, men han har hjälpt mig att tänka att det finns ändå ett värde i din tid och i den kompetens och i den den resan som du har gjort. Det tror jag svenskar behöver jobba med, för vi är så jantelagen och liksom, varför ska Erik ta så här mycket? Han är ju bara lilla Erik härifrån liksom, eller varför ska Pelle göra det här? Vem tror han att han är? Du vet. Så.
Ja, men jag är med det där, och det är därför jag tycker det är så bra, för här är ju du betydligt bättre än mig du har kommit längre på den resan liksom. Sen är det ju precis som du säger, oavsett så har du också imposterkänslan liksom.
Mm.
Och jag tror alla, menar, oavsett om du är Joe Rogan, så har du också imposterkänslan. Alltså, han pratar om det ganska ofta.
Jag pratade med en av Norges absolut bästa hjärtkirurger. Hon sa, varje dag väntar jag på att folk ska bara inse att jag kan ingenting.
Eller hur?
Hon var bäst i Norge. Alltså, så.
Ja, det är ju så jävla. Nej, men så, det är ju jävligt bra. Och det ser jag fram emot i den här, när vi delar med oss av så mycket som vi gör här i podden.
Mm.
Så blir det jättebra, för då får nya tankar, likadant som våra lyssnare kommer få nya tankar om olika saker. Och som du också får nya tankar. Ja, just det, fan, där sa du någonting. Ja, just det, där var någonting.
Man lär sig mycket av varandra. Alltså, vi ska ta in gäster också. Vi ska ta in folk som... tillsammans kan vi växa, och det tror jag är rätt inställning att tänka så också. Man kan lära sig så sjukt mycket av varandra. Alla företag jag jobbar med, jag lär mig så mycket av dem. Kontakter, människor, dig till exempel. Jag lär mig redan här mycket saker. Så en hälsosam inställning, en proaktiv approach till livet tror jag är guld för att skapa inkomstkällor och kassaflöden. Så mycket börjar ju här liksom, och sen mynnar det ut i agerande och handling.
Ja, absolut.
Men någon sa, och kanske man kan avsluta med den tanken, att om du vill tjäna 1 miljon kronor, hjälp 1 miljon människor liksom. Och det finns mycket sanning i det citatet, känner jag.
Ja, jag tycker den är jättebra att avsluta med. Och så ser vi fram emot att höra feedback och alla hejarop där ute då, när det släpps.
Absolut. Och ja, som sagt... Vill ni vara med på podden kanske i framtiden? Vi kommer ju ta in lyssnare och bara kötta, brainstorma vad de kan göra. Hur kan jag skapa mer inkomstkällor? Liksom, kan vi lära känna den här personen? Och liksom, jag tror man kan göra en ganska spännande upplägg med det. Vill du vara en sponsor för podden, så hör av dig också till Cashflow-podden på Instagram. Så kommer det loss. Och det här kommer bli jättespännande, och jag hoppas, alltså det är två saker, vi vill ge inspiration och vi vill ge kunskap. Så jättekul att få göra det här med dig, Christian, och vi ses nästa vecka då.
Det är samma, gubben. Ha det så gott du.
Hej.
Ciao, ciao. Hej.